Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn, låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. Jesus ger oss idag en liknelse om vingårdsarbetarnas lön. Eller som vi också skulle kunna kalla den här liknelsen, vingårdsägarens godhet. Den här liknelsen har en hel del att lära oss. Men för att förstå den bättre i dess detaljer, så låt oss först ge en enkel förklaring av de olika rollerna som förekommer i den här liknelsen. Gud, Fader, är vingårdens herre. Och vingården, den är Kristi kyrka. Och arbetarna där i vingården, det är den synliga yttre kyrkan. Alltså så som hon framträder för våra sinnen här på jorden. I den kyrkan finns ju både sanna Guds barn, de som är medlemmar i den egentliga, osynliga kyrkan, som ju utgörs av alla de som har sina hjärtan tvättade rena i lammets blod. Men i den kyrkan finns också hycklare, sådana som finns med i den yttre församlingen men som inte har hjärtats tro. De är inte födda på nytt. Med de olika timmarna under dagen kan förstås de olika tider då Gud på ett särskilt sätt kallar människor in i sin kyrka. Jesus själv, han som berättar liknelsen, han finns också med. Han är förvaltaren. Han som ska dela ut lönen. Och vilken är då lönen? Ja, lönen som är en denar här i liknelsen. Den som räcks lika åt alla arbetarna. Det är rätten att få vara del, ta del i den kristna kyrkans friheter och förmåner. Alla de skatter, rikedomar som Jesus själv har förvärvat åt oss. Lönen är därför att få leva i Guds rike med det dyrbaraste som finns här i världen. Med syndernas förlåtelse. Att ha frid med Gud och vara delaktig av det eviga livet. Redan här och nu. Lönen i liknelsen om vingården är kort sagt med ett ord, nåden. Vi möter i den här liknelsen två olika sätt att tänka när det gäller vårt förhållande till Gud. Först något om det som vi skulle kunna kalla det mänskligt sett rättvisa sättet. Frälsningshistoriskt så hade judarna arbetat länge i vingården. De hade arbetat ända sedan morgonen. De hade under alla de långa seklerna fram till frälsaren föddes burit de ceremoniella lagarnas ok. Ni vet, alla dessa bud och föreskrifter om offer, om reningar och så vidare. Allt detta hade de fått bära under den långa dagens hetta. De många århundradenas väntan på Messias. Aftonen, skulle vi kunna säga, är nya förbundets tid. Då hedningar från alla vädersträck får strömma in och in i Guds rike, inympas i det sanna olivträdet. När det nu är på detta sätt att judafolket hade arbetat ända sedan den tidiga morgonen, skulle nu de därför få större rätt till den kristna kyrkan och alla dess välsignelser nu sedan Jesus äntligen fullbordat sitt verk. Det vore väl rättvist, kan man tycka, att de skulle ha större förmåner än hedningarna som kommit till vingården först om aftonen. Eller vi kan förflytta oss från det frälsningshistoriska planet till det mer personliga planet och tänka individuellt. Ska inte en människa som hela sitt liv har varit kristen, som troget tjänat Herren i alla sina år, så långt tillbaka han eller hon kan minnas, som samvetsgrant gett av både sin tid och sina pengar till församlingen. Jag ska inte den människan som har levt i sin döpelsenåd hela livet ha större lön än den som kommer till Jesus i livets slutskede, kanske till och med på själva dödsbädden. Lönen ska väl stå i proportion till arbetsinsatsen. Inte sant? Så är ju vi ju vana vid att tänka. Och så går det ju också till på jordiska arbetsplatser. I en vanlig vingård så är ju det en rättvis princip. Lön ska här i världen, i det världsliga regementet, ges efter förtjänst. En duglig arbetare ska ha mer ersättning än en mindre flitig eller kompetent. En som arbetar mycket ska ha mer än en som arbetar lite. För vi nu över denna mänskligt sett rättvisa princip på det andliga området. Det var ju så fariseerna gjorde och tänkte. Ja, då blir resultatet det här. Den som kommer till vingårdens herre, löneutbetalaren, och åberopar sitt eget livsverk, det tunga slitet i solhettan, kommer att få höra hans förebrående ord: ta det som är ditt och gå. Och vad det i verkligheten betyder, det är detta: ta det som är ditt och gå. Gå bort ifrån mig till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Detta rättvisa sätt att tänka, det var fariseernas, som vi sa. De ville ha lön efter förtjänst. De räknade med egen lagrättfärdighet som skulle belönas. Men när det kommer till förtjänst så är det inte så att Gud på något sätt är skyldig oss något. Inte någon människa. Det är ju tvärtom vi som står i en för oss alldeles obetalbar skuld inför Gud. Det är därför vi förpassas till helvetet om vi verkligen skulle få vad vi förtjänar. Få det som är vårt. Att så som fariseerna och så som egenrättfärdiga människor i alla tider, för det fariseiska sinnet, det fariseiska väsendet, det sitter djupt i vår natur. Det tillhörde inte bara ett visst judiskt parti för 2000 år sedan, utan det tillhör den gamla människan. Om man på det sättet skulle följa och räkna med lagens väg, ja, då innebär det att det också blir på lagens väg som man blir bemött, behandlad av den helige guden. Då ska de självrättfärdiga också få höra den rättvisa lagens slutord. Då slår deras beräkningar fel. Himmelriket går förbi dem och de stannar i döden och mörkret. Det är därför som Jesus så ofta varnar för fariseerna och deras surdeg, det vill säga deras lära, deras uppfattning om Gud, om det andliga. Han säger: ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in. Och de som försöker komma dit hindrar ni från att komma in. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt. Det betyder alltså en som övergår till judendomen. Och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. De missbelåtna arbetarna i vår liknelse, de visar genom sin attityd till både lönen och till arbetet i vingården att de inte var Guds sanna på nyttfödda barn. De blängde på den framräckta denaren och visade så sitt förakt för nåden. Vingårdens herre sa till dem: får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? De visade alltså sitt förakt för gåvan, för nåden. Men de visade också sin olust för att vara i Herrens närhet, att vara i vingården. De såg ju inte det som en förmån, som en stor nåd, utan de hade hela tiden sett det som ett tungt och obekvämt arbete som de helst skulle vilja slippa ifrån. De skulle ju naturligtvis istället ha varit glada och sett det som en stor nåd att de hade fått vara med i arbetet i vingården så länge. Ja, de här bittra arbetarna, de påminner mycket om den hemmavarande sonen i Jesu liknelse om den förlorade sonen. Han som också fanns där på ett yttre sätt i faderns närhet, men han delade inte faderns hjärtelag. Fadern var överlycklig när en förlorad syndare, hans son, kom hem. Men den hemmavarande sonen, han var missunnsam. Och vad sa han till sin far? Jo, han sa några ord som mycket liknade arbetarna i den här liknelsen om vingården. den hemmavarande sonen sa så här: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Han uppfattade det som att slava, att leva på fadersgården i faderns närhet. Och likadant med de här arbetarna. De sa: de där som har kommit sist har gjort en timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Där röjer sig det oomvända sinnet. Den äldste sonen och vingårdsarbetarna som arbetat sedan tidiga morgonen var bara namnkristna. De hade inte kommit till Jesus, han som säger: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Ja, den som verkligen har kommit till Jesus ser det som en lätt börda, en glädje att få vara nära honom och arbeta i hans rike. Rättvisans princip, så som
av att omedelbart efter denna liknelse om arbetarna i vingården så säger Jesus till de 12 lärjungarna: se, vi går nu upp till Jerusalem
Och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna och gissla och korsfästa honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Nu förstår vi verkligen vingårdens herres gränslösa godhet. Guds oförskyllda nåd träder i dagen. Dagslönen kan inte på något sätt förtjänas. Den kan bara tas emot som en fri och oförtjänt gåva. Dagslönen är vårt påskalamm, Jesus Kristus, han som är försoningen för våra synder. Ja, inte bara för våra, utan också för hela världens. Dagslönen räcks fram åt världens alla människor. Den är lika för alla. Vare sig man kom med i vingården, Guds rike, på morgonen som spädbarn genom dopet och levt kvar i döpelsenåden ända till aftonen. Eller om man kom med i livets själva aftonskymning som den botfärdige rövaren till exempel. Fastspikad på korset under dödskramp vände han sig till frälsaren och bad honom om en tanke. Jesus, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och han gavs då genast, helt oförtjänt, hela dagslönen. Den som Jesus just då genom sitt lidande höll på att förvärva åt honom och åt alla andra människor. Amen. Sannerligen säger Jesus till honom, idag ska du vara med mig i paradiset. Tron förlitar sig på vingårdsägarens godhet och åberopar Jesu dagsverk, inte något eget verk. De som arbetat ända sedan morgonen och hänvisade till det arbetet när betalning skulle ges, ja, de fick gå bort till den eviga elden tillsammans med djävulen och hans onda andar. Men denne rövare, denne Gud faders välsignade, som kom i den sista skälvande minuten, han fick ta i besittning det rike som stått färdigt åt honom, ja, som har stått färdigt till er alla från världens begynnelse. Så ska de sista bli de första, och de första blir de sista, som Jesus avslutade sin liknelse med. Vi har nu talat i den här predikan om två olika sätt när det gäller betalning, principerna för löneutbetalning. Det rättvisa sättet som fariseerna tänkte sig och evangeliets princip. Men om man ser lite djupare på detta, så är det faktiskt så att Guds nådefulla, barmhärtiga sätt gentemot oss människor, samtidigt ur ett högre, eller ska vi säga djupare perspektiv, också är det rättvisa sättet. Det verkligt rättvisa sättet. Jag sa tidigare att fariseernas uppfattning om rättvisans princip var felaktig. De trodde ju att Gud skulle belöna dem för deras gärningar. Men nu är det verkligen så att Gud är rättvis. Det är inte så att när Gud tar oss till nåd så ser han mellan fingrarna och inte tillämpar rättvisans princip. När Jesus talar om domen, då kan han säga så här: de som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Men detta att Gud och att Jesus är rättvis vid domen, det motsäger inte att Gud är barmhärtig och nådig mot de sina, att han efterskänker skuld. För han har nämligen funnit på ett sätt att vara barmhärtig och nådig utan att trubba av på sin heliga rättfärdighet, där han bestraffar synd och vedergäller efter gärningar. Jag har redan sagt det tidigare i den här predikan, men jag kan upprepa och vidareutveckla det. Att nåden räcks oss beror på att Jesus har arbetat åt oss. Han har lidit straffet för våra synder. Skriften lär oss att en syndare som ska straffas för sin synds oändliga straffvärde och skuld måste bortkastas i det yttersta mörkret för att där pinas för evigt. Där måste han betala sin skuld till yttersta skärven. Alltså tills precis allt av skulden är betald. En syndare måste ha gottgjort hela sin syndaskuld. Men det kan inte i evighet ske. Och varför inte? Jo, därför att en syndare har inte, en människa har inte oändliga krafter till att uthärda allt det som synden förtjänar. Han har inte styrka nog att låta samla över sig de eviga kvalen för att uthärda dem under en kortare stund, så att han sen efter denna stund skulle vara fri. Hans syndastraff kan inte koncentreras och öka i intensitet för att förkortas i tid. Då syndaren ska utså sitt straff måste därför de oändliga plågorna mätas ut åt honom så mycket åt gången att han kan uthärda det utan att bli till intet. Och under varje stund av sina kval syndar han på nytt mot Gud genom förtvivlan, smädelser med mera. Och på det sättet hopar han bara mer och mer skuld över sig där han ligger i helvetet. Alltså måste syndaren vara förtappad i all evighet, om det inte genom tillräkning går att gottgöra denna skuld. När Jesus hängde på korset, då samlades alla människors skuld på honom. De tillräknades honom. De eviga straffen koncentrerades, förtätades och förhöjdes till oändlig bitterhet och svårighet, då de ökades i höjd och djup. På det sättet kunde de eviga kvalen förkortas i tid, så att allt kunde gottgöras de där timmarna på Golgata. Bara en evig person skulle kunna tömma hela faderns vredesbägare på några timmar. Guds evige son är den fullkomlige hjälten som kämpade och vann seger på Golgata. Guds rättfärdighet som kräver fullkomlig gottgörelse innan den kan efterskänka och utstryka syndaskulden hade fått sitt. Det blev så som Jesaja sa, jag tror det är i andra kapitlet, genom rätt ska Sion återlösas. Inte genom att Gud ser genom fingrarna med sin heliga lag, utan allt sker lagenligt. Ingen kan på juridiska grunder ifrågasätta vår förlossning, vår frälsning. Gud har dömt rättvist då han frikänner den som låtit sig friköpas genom lösepenningen. Guds nådefulla barmhärtiga sätt, evangeliets sätt, är samtidigt det rättvisa sättet. Den som däremot inte vill ta emot den fria nåden, förlåtelsen för Jesu Kristi skull, måste själv betala priset, lida straffet för sina synder. Och det blir han eller hon som sagt aldrig någonsin färdig med i evigheters evigheter. Må det inte sluta så för någon utav oss. Det vore ju förfärligt. Tänk om någon satt här på gudstjänsten och hörde detta och ändå skulle välja sin egen förtappelse. När Jesus har utfört hela dagsverket och räcker fram allt av nåd. Det är så väl att vi har en frälsare som har betalt hela skulden med sitt heliga, dyra, gudomliga blod. Ingenting mindre än det hade köpkraft nog att friköpa oss. Men den summan är betald. Lammets blod är nyckeln in i själva himmelen. Låt inte det blodet vara på dig förspilt, så som det gick för den obotfärdige rövaren som kom från en pinoplats, Golgata, till en ännu mycket värre pinoplats. Gör istället som den botfärdige rövaren. Vänd dig till Jesus och be honom om nåd. Och har du inte gjort det förut, så gör det nu. Om det så också skulle vara i ditt livs elfte timme eller i ditt livs sista minut, då ska också du få vara med frälsaren i paradiset. Det står ju i dagens evangelium. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. Tro på Jesus. Tro på hans underbara löften. Och det ska vara dig så som du tror. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och varda saliga genom Jesus Kristus. Amen.